Du kunde ha väckt mig, sa Ronsut. Ja, men du kan komma med ikväll. Jag tänker gå tillbaka. Jag vill visa dig spegeln. Men jag skulle gärna vilja se din mamma och pappa, sa hon ivrigt. Och jag vill se hela din familj, alla Weasleys. Du kan visa mig dina andra bröder och allsammans, sa Harry. Ja, men du kan få träffa dem när som helst, svarade Ron. Kom bara och hälsa på hemma hos oss i sommar. Förresten, kanske den bara visar sådana som är döda. Fast det var synd att du inte hittade Flamel. Ta lite bacon eller något annat. Varför äter du ingenting? Harry kunde inte äta. Han hade sett sina föräldrar och skulle få se dem ikväll igen. Han hade nästan glömt bort det där med Flamel. Det verkade inte särskilt viktigt längre. Vem brydde sig om vad den trehövdade hunden vaktade? Och vad spelade egentligen för roll om Snape stal det? Hur är det med dig? Sa Ron. Du ser konstig ut. Det Harry var mest rädd för var att han inte skulle hitta tillbaka till spegelrummet igen. Kvällen därpå, när även Ron var insvept i manteln, så måste de gå mycket långsammare. De försökte hitta samma väg igen som Harry hade tagit från biblioteket, och de irrade runt i de mörka gångarna i nästan en timme.
Jag fryser, sa Ron. Vi struntar i det och går tillbaka.
Nej,
väste Harry.
Jag vet att det är här någonstans.
De gick förbi spöket efter en lång häxa som gled iväg åt motsatt håll, men såg ingen annan. Just som Ron började gnälla över att hans fötter hade domnat av köld, fick Harry syn på rustningen.
Det här. Just där, ja.
De sköt upp dörren. Harry lät manteln falla från axlarna och sprang fram till spegeln. Där var de. Hans mamma och pappa strålade när de såg honom.
Ser du? Viskade Harry.
Nej, jag kan inte se någonting, sa Ron.
Titta, titta, titta på dem allesammans. Det är massor av dem.
Nej, men jag kan bara se dig, sa Ron.
Men titta in i den ordentligt. Gör det. Ställ dig där jag står.
Harry klev åt sidan, men nu när Ron stod framför spegeln kunde han inte se sin familj längre. Bara Ron i hans rutiga pyjamas. Men Ron stirrade som förstenad på sin bild.
Titta på mig, sa han.
Kan du se hela din familj som står omkring dig, sa Harry.
Nej, sa Ron. Jag är ensam, men jag är annorlunda. Jag ser äldre ut, och jag är förste ordningsman.
Va? Sa Harry.
Jo, men det jag visste. Jag har ett likadant märke på mig som Bill brukade ha. Och jag står och håller i elevhemspokalen och Quidditch-pokalen. Jag är kapten för Quidditch-laget också.
Ron slet blicken från den stiliga synen och tittade upphetsat på Harry.
Tror du att den här spegeln visar framtiden? Nej, men hur kan ni göra det? Alla i min familj är döda. Vänta, får jag titta en gång till? Nej, men du hade den för dig själv hela kvällen igår. Ge mig lite mer tid. Ja, men du bara står och håller Quidditch-pokalen. Vad är det för intressant med det? Jag vill se mina föräldrar. Nej, men knuffas inte.
Ett plötsligt buller utanför i korridoren gjorde slut på deras diskussion. De hade inte insett hur högt de talade.
Fort!
Ron kastade över om manteln igen just som Mrs. Norris självlysande ögon dök upp runt kanten på dörren. Ron och Harry stod alldeles stilla och tänkte bägge samma sak. Verkade manteln på katter? Efter en stund som kändes som en evighet vände hon och gick därifrån.
Vi är inte säkra här. Hon kan ha gått efter Filch. Jag slår vad om att hon hörde oss. Kom nu.
Och Ron drog ut Harry ur rummet. Snön hade fortfarande inte smält morgonen därpå.
Vill du spela schack, Harry? Sa Ron.
Nej.
Ja, men vi kan väl gå ner och hälsa på Hagrid?
Nej. Gå du.
Jag vet vad du tänker på, Harry. På den där spegeln. Gå inte tillbaka dit ikväll.
Varför inte det?
Jag vet inte, sa Ron. Jag har bara en känsla av någonting otrevligt. Och hur som helst har du klarat dig precis på håret alldeles för många gånger redan. Filch, Snape och Mrs. Norris vandrar omkring överallt. Än sen då om de inte kan se dig. Tänk om de går rakt på dig. Tänk om du knuffar till någonting. Nej, men du låter som Hermione, sa Harry. Ja, men jag menar allvar, Harry. Gå inte. Men Harry hade bara en enda tanke i huvudet. Och det var att komma tillbaka framför spegeln. Och Ron skulle inte få hindra honom. Den tredje kvällen så hittade han vägen dit snabbare än förut. Han gick så fort att han förstod att han förde mer oväsen än vad som var klokt. Men han mötte ingen. Och där var hans mamma och pappa som log mot honom igen. Och en morfar eller farfar som nickade glatt. Harry sjönk ner och satte sig på golvet framför spegeln. Det fanns ingenting som kunde hindra honom från att stanna där hela natten tillsammans med sin familj. Ingenting alls. Utom... Jaså, du är tillbaka igen, Harry. Harry kände hur han frös till is invärtes. Han tittade bakom sig. På en av bänkarna vid väggen satt ingen mindre än Albus Dumbledore. Harry måste gått raka vägen förbi honom, så ivrig att komma fram till spegeln att han inte lagt märke till honom. Jag såg er inte, sir. Ja, konstigt hur närsynt man kan bli av att vara osynlig, sa Dumbledore. Och Harry blev lättad när han såg att han log. Jaha, sa Dumbledore och gled ner från bänken och kom och satte sig på golvet tillsammans med Harry. Precis som hundratals andra före dig har du nu upptäckt tjusningen med Riced-spegeln. Jag visste inte att den kallades så, sir. Ja, men vid det här laget har du väl förstått vad den gör, antar jag. Den visar min familj. Och den visade din vän Ron en bild av honom själv som första ordningsman. Men hur visste ni... Ja, jag behöver inte en mantel för att bli osynlig, sa Dumbledore vänligt. Kan du nu fundera ut vad Eraisspegeln visar för oss alla? Harry skakade på huvudet. Låt mig förklara, sa Dumbledore. Den lyckligaste mannen på jorden skulle kunna använda Eraisspegeln som en normal spegel. Det vill säga, han skulle titta in i den och se sig själv precis som han är. Kan det hjälpa dig att förstå? Harry tänkte efter. Sen sa han långsamt. Den visar oss vad vi önskar. Vad vi än önskar oss. Ja och nej, sa Dumbledore. Den visar oss varken mer eller mindre än våra hjärtans djupaste, innerligaste önskan. Du som aldrig har känt din familj, ser dem stå runt omkring dig. Ronald Weasley, som alltid har överskuggats av sina bröder, ser sig själv stå ensam. Den duktigaste av dem allesammans. Men den här spegeln skänker oss varken kunskap eller sanning. Människor har tinat bort framför den. Överväldigade av vad de sett. Eller drivits till vansinne då de inte har vetat om det som de ser i den är verkligt eller ens tänkbart. Spegeln ska flyttas till ett nytt hem imorgon, Harry. Och jag ber dig att inte ge dig ut och leta efter den igen. Om du verkligen skulle stöta på den någon gång så är du förberedd nu. Det duger inte att dröja kvar vid sina drömmar och glömma att leva. Kom ihåg det. Så varför sätter du inte på dig den där utmärkta manteln igen och kilar i säng? Harry reste sig upp. Sir, professor Dumbledore, får jag fråga en sak?
Ja, om jag inte tar fel, så var det just det du gjorde, log Dumbledore. Men, ja, du kan få fråga en sak till. Vad ser ni när ni tittar i spegeln?
Jag, svarade Dumbledore. Ja, jag ser mig med ett par tjocka yllestrumpor i handen.
Harry stirrade.
Man kan aldrig få nog med strumpor, sa Dumbledore. Än en jul har kommit och gått och jag fick inte ett enda par. Folk envisas med att ge mig böcker.
Det var först när Harry var tillbaka i sängen igen som det slog honom att Dumbledore kanske inte hade talat helt och hållet sanning. Men å andra sidan, tänkte han, då han föste bort Scabbers från sin kudde, hade det ju varit en ganska personlig fråga. Nicholas Flamel. Dumbledore hade övertygat Harry om att han inte borde ge sig ut och leta efter Eraispegeln igen. Och under resten av jullovet låg osynlighetsmanteln hopvikt kvar på botten av hans koffert. Harry önskade att han kunde glömma vad han hade sett i spegeln lika lätt, men det kunde han inte. Han började drömma mardrömmar. Om och om igen drömde han att hans föräldrar försvann i en blixt av grönt ljus, medan en gäll röst skrockade av skratt.
Du ser, Dumbledore hade rätt. Den där spegeln skulle kunna driva en till vansinne, sa Ron när Harry berättade för honom om drömmarna.
Hermione som kom tillbaka dagen innan terminen började hade en annan syn på saker och ting. Hon slet med en fasa vid tanken på att Harry hade varit upp ur sängen och strövat omkring i skolan 3 nätter i rad.
Tänk om Filch hade upptäckt dig!
Och besviker sig över att han inte ens hade kommit på vem Nicholas Flamel var. Då hade han nästan gett upp hoppet om att någonsin hitta Flamel i en biblioteksbok. Trots att Harry fortfarande var säker på att han hade läst namnet någonstans. När terminen väl hade börjat återgick de till att ögna igenom böcker på 10 minuter under sina raster. Harry hade ännu mindre tid än de båda andra eftersom Quidditch-träningen hade startat igen. Wood körde hårdare än någonsin med laget. Inte ens det ändlösa regnet som hade ersatt snön kunde dämpa hans energi. Tvillingarna Weasley klagade över att Wood höll på att bli fanatisk, men Harry stod på Woods sida. Om de vann sin nästa match mot Hufflepuff skulle de gå om Slytherin i elevhemsmästerskapen för första gången på 7 år. Helt bortsett från sin önskan att vinna märkte Harry att han drömde färre mardrömmar när han var uttröttad efter träningen. Sen, under ett särskilt vått och lerigt träningspass, kom Wood med en dålig nyhet till laget. Han hade just blivit väldigt arg på tvillingarna Weasley som hela tiden lekte störtbombare mot varandra och låtsades ramla av sina kvastar.
Kan ni sluta att larva er? Vrålade han. Det är just en sån här sak som kan få oss att förlora matchen. Snape ska vara domare den här gången och han kommer att leta efter minsta förevändning att knipa bort poäng från Gryffindor.
Vid de orden ramlade George Weasley faktiskt av sin kvast på riktigt.
Ska Snape vara domare?
Spottade han fram genom en mun full av lera.
När har han någonsin dömt i Quidditch-match? Han kommer inte att döma rättvist om vi kan tänka oss gå om Slytherin.
De övriga laget landade in till George för att klaga dem också.
Ja, men det är inte mitt fel, sa Wood. Vi måste bara se till att vi spelar snyggt och schysst så att Snape inte får någon förevändning att slå ner på oss.
Vilket var gott och väl alltsammans, tänkte Harry. Men han hade ett annat skäl till att inte vilja ha Snape i närheten när han spelade Quidditch. Resten av laget stannade kvar för att prata med varandra som vanligt i slutet av träningen. Men Harry begav sig raka vägen tillbaka till Gryffindors sällskapsrum där han fann Ron och Hermione i full färd med att spela schack. Schack var det enda som Hermione någonsin förlorade i. Någonting som Harry och Ron tyckte var mycket nyttigt för henne.
Nej, tala inte med mig just nu, sa Ron när Harry slog sig ner bredvid honom. Jag måste Han fick syn på Harrys ansikte.
Vad är det med dig? Du ser hemsk ut.
I viskande ton så att ingen annan skulle höra berättade Harry för de bägge andra om Snapes plötsliga, olycksbådande önskan att vara quidditchdomare.
Spela inte, sa Hermione genast.
Säg att du är sjuk, sa Ron.
Låtsas byta benet, föreslog Hermione.
Bryt benet på riktigt, sa Ron. Jag kan inte, sa Harry. Det finns inte någon reservsökare. Om jag backar ut så kan inte Gryffindor spela överhuvudtaget. I samma ögonblick så ramlade Neville in i sällskapsrummet. Hur han hade lyckats ta sig igenom porträtthålet, det var omöjligt att säga. För hans ben hade klistrats ihop av något som de genast kände igen som en benlåsningsbesvärjelse. Han måste ha varit tvungen att skutta som en kanin hela vägen upp till Gryffindortornet. Alla föll ihop av skratt, utom Hermione, som hoppade upp och läste en motbesvärjelse. Nevilles ben flög isär och han reste på sig på skälvande knän.
Vad hände?
Frågade Hermione då hon ledde fram honom till en sittplats bredvid Harry och Ron.
Malfoy, sa Neville med darrig röst. Jag mötte honom utanför biblioteket. Han sa att han hade letat efter någon som han kunde praktisera den där besvärjelsen på. Gå till professor McGonagall, uppmanade Hermione Neville. Rapportera honom.
Neville skakade på huvudet.
Nej, jag vill inte ha mer bråk, mumlade han. Du måste försvara dig mot honom, Neville, sa Ron. Han är van vid att hunsa med folk och trampa på dem, men inget skäl att lägga sig platt framför honom och underlätta det hela.
Ni behöver inte tala om för mig att jag inte är tillräckligt modig för att vara i Gryffindor. Det har Malfoy redan gjort, sa Neville.
Harry kände efter i fickan på sin klädnad och drog fram en chokladgroda. Den allra sista från asken som Hermione hade gett honom julklapp. Han gav den till Neville som såg gråtfärdig ut.
Du är värd 12 sådana som Malfoy, sa Harry. Sorteringshatten valde ju ut dig till Gryffindor, eller hur?
Och var är Malfoy?
I gamla ruttna Slytherin.
Ett svagt leende ryckte i Nevilles läppar då han vecklade upp pappret på grodan.
Tack, Harry. Jag tror jag går och lägger mig. Vill du ha kortet? Du samlar visst på dem.
Då Neville gick sin väg tittade Harry på kortet med berömd trollkar.
Dumbledore igen, sa han. Han var den första jag...
Han flämtade till. Han stirrade på baksidan av kortet. Sen tittade han upp på Ron och Hermione.
Jag har hittat honom, viskade han. Jag har hittat Flamel. Jag sa ju åter att jag hade läst namnet någonstans tidigare. Jag läste det på tåget hit.
Lyssna på det här. Professor Dumbledore är särskilt berömd för sin seger över den onde trollkaren Grindelwald 1945. För upptäckten av de 12 användningssätten av drakblod och verket om alkemi i samarbete med kollegan Nicholas Flamel. Hermione hoppade upp. Hon hade inte sett så upphetsad ut än den gången de fick betygen på sin allra första hemläxa.
Stanna här,
sa hon och satte av ett språng uppför trapporna till flickornas sovsalar. Harry och Ron hann knappt utbyta frågande blickar förrän hon kom rusande tillbaka med en jättelik gammal bok i famnen.
Jag tänkte aldrig på att titta i den här, viskade hon ivrigt. Jag lånade den från biblioteket för flera veckor sedan för att ha någonting lätt att läsa.
Lätt, sa Ron. Men Hermione sa åt honom att hålla tyst tills hon hade slagit upp en sak och började bläddra igenom sidorna i rasande fart medan hon mumlade för sig själv. Och till sist hittade hon det hon sökte.
Jag visste det.
Har vi tillåtelse att öppna munnen, sa Ron surt. Hermione låtsades inte om honom.
Nicholas Flamel, viskade hon dramatiskt. Är den enda kände
tillverkaren av det vises sten.
Det hade inte riktigt den effekt hon hade väntat sig.
Av vad? Sa Harry och Ron. Nej. Ah, vet ni vad? Läs inte båda aldrig någonting. Titta. Läs det som står här.
Hon sköt fram boken mot dem och Harry och Ron läste. Det urgamla studiet av alkemi har att göra med tillverkandet av de visesten. En legendarisk substans med häpnadsväckande krafter. Stenen kan förvandla vilken metall som helst till rent guld. Den frambringar också livselixiret, vilket ger den som dricker det evigt liv. Det har förekommit många rapporter om det visesten under århundradenas lopp, men den enda sten som för närvarande existerar tillhör Mr. Nicholas Flamel, den berömde alkemisten och operaälskaren, som firade sin 665:e födelsedag förra året och framlever ett stilla liv i Devon med sin fru Perenell, 658 år.
Fattar ni, sa Hermione när Harry och Ron hade läst färdigt. Det måste vara Flamels, det vise sten som hunden bevakar. Jag slår vad om att han bad Dumbledore att förvara den på ett säkert ställe åt honom eftersom de är vänner. Och han visste att någon var ute efter den. Och det var därför som han ville ha stenen bortflyttad från Gringotts. En sten som gör guld och hindrar en från att någonsin dö, sa Harry. Inte konstigt att Snape är på jakt efter den. Den skulle ju vem som helst vilja ha. Och inte konstigt att vi inte kunde hitta Flamel i den där boken. En studie över den senaste utvecklingen inom trollkonsten, sa Ron. Han är inte precis ny om han är 665 år. Eller vad säger ni?
Under lektionen i försvar mot svartkonster morgonen därpå, medan de gjorde anteckningar om olika sätt att behandla varulvsfett, fortsatte Harry och Ron att diskutera vad de själva skulle göra med det visesten om de hade den. Det var inte förrän Ron sa att han skulle köpa sig ett eget quidditchlag som Harry kom att tänka på Snape igen och den kommande matchen. Jag tänker spela, sa han till Ron och Hermione. Om jag inte gör det så kommer alla från Slytherin att tro att jag helt enkelt inte vågar möta Snape. Jag ska minsann visa dem. Jag kommer säkert att torka bort flinet ur ansiktet på dem om vi vinner. Ja, bara vi slipper torka bort dig från spelplanen, sa Hermione. Allt eftersom matchen närmade sig blev Harry emellertid mer och mer nervös, vad han än sa till Ron och Hermione. De övriga laget var inte heller särskilt lugna. Tanken på att gå om Slytherin i elevhemsmästerskapen var underbar. Ingen hade gjort det på nästan 7 år. Men skulle de få lov att göra det med en så partisk domare? Harry visste inte om han inbillade sig det eller inte, men vart han än gick tycktes han hela tiden stöta på Snape. Ibland undrade han till och med om Snape följde efter honom och försökte fånga in honom när han var ensam. Trolldryckslektionerna höll på att förvandlas till en sorts återkommande tortyr varje vecka. Så vidrig var Snape mot Harry. Kunde Snape möjligen veta att de hade avslöjat hemligheten med det visesten? Harry förstod inte hur han skulle kunna det. Ändå hade han ibland den hemska känslan av att Snape kunde läsa andras tankar. När Ron och Hermione önskade Harry lycka till utanför omklädningsrummen nästa eftermiddag förstod han att de undrade om de någonsin skulle få se honom i livet igen. Det var inte till någon större tröst precis. Harry hörde knappt ett ord av Woods uppmuntringssnack inför matchen där han drog på sig quidditchdräkten och tog fram sin Nimbus 2000. Under tiden hade Ron och Hermione hittat en plats på läktaren bredvid Neville, som inte kunde förstå varför de såg så sammanbitna och oroliga ut eller varför de hade tagit med sig trollstaven och trollspöt till matchen. Harry hade ingen aning om att de bägge hemlighet hade övat på benlåsningsbesvärjelsen. De hade fått idén från Malfoy, som ju hade använt den mot Neville. Och de var redo att använda den mot Snape, om man visade något tecken på att vilja skada Harry.
Glöm nu inte att du ska säga lokomotor mortis, mumlade Hermione, då Ron lät sin stav glida upp i ärmen. Jag vet, fräste Ron, tjata inte.
Borta i omklädningsrummet hade Wood tagit Harry avsides. Jag vill inte pressa dig, Potter, men om vi någonsin behövt fånga Kvicken på ett tidigt stadium så är det nu. Gör slut på spelet innan Snape hinner döma för mycket till Hufflepuffs fördel.
Åh, hela skolan är där ute,
sa Fred Weasley och kikade ut genom dörren.
Till och med, nej, har du sett? Dumbledore har kommit för att titta på.
Harrys hjärta slog en volt i bröstet.
Dumbledore, sa han
och rusade fram till dörren för att titta. Fred hade rätt. Man kunde inte missta sig på det där silverskägget. Harry kunde ha skrattat högt av lättnad. Han var trygg nu. Det fanns helt enkelt ingen möjlighet att Snape skulle våga skada honom om Dumbledore tittade på. Kanske var det därför som Snape såg så arg ut när lagen tågade ut på planen. Någonting som också Ron la märke till.
Jag har aldrig sett Snape se så elak ut, sa han till Hermione. Titta, där de ger sig iväg. Aj!
Någon hade petat hårt i nacken på Ron. Det var Malfoy.
Ja, förlåt, Weasley. Jag såg inte att du var där.
Malfoy flinade brett mot Crabbe och Goyle.
Undrar hur länge Potter sitter kvar på sin kvast den här gången. Någon som vill slå vad?
Kanske du, Weasley.
Ron svarade inte. Snape hade just beviljat Hufflepuff ett straffkast därför att George Weasley hade slagit till en dunkare i riktning mot honom. Hermione som satt och höll tummarna i knät hade blicken stadigt fäst på Harry som cirklade runt spelet som en hök medan han höll utkik efter Kvicken.
Vet ni hur jag tror att de väljer ut folk till Gryffindors lag?
Sa Malfoy med hög röst några minuter senare då Snape beviljade Hufflepuff ytterligare ett straffkast utan någon som helst anledning.
De tar folk som de tycker synd om. Titta, där är Potter som inte har några föräldrar. Och sen är det Weasleys som inte har några pengar. Du borde också vara med i laget, Longbottom. Du har ju inget förstånd.
Neville blev knallröd i ansiktet men vände sig om på sitsen och såg rakt på Malfoy.
Jag är värd 12 sådana som du, Malfoy, stammade han.
Malfoy, Crabbe och Goyle tjöt av skratt. Men Ron som fortfarande inte vågade ta blicken från spelet sa: Det är bra, stå på dig mot honom, Neville.
Longbottom, om förståndet var av guld skulle vi vara fattiga än Weasley. Och det vill inte säga lite.
Rons nerver var redan på bristningsgränsen av oro för Harry. Jag varnar dig, Malfoy. Ett enda ord till.
Ron! Sa Hermione plötsligt. Harry!
Harry hade plötsligt gjort en uppseendeväckande störtdykning som fick åskådarmassan att flämta och heja. Hermione ställde sig upp med sina korsade tummar i munnen då Harry susade mot marken som en kula skjuten ur en kanon.
Du har tur, Weasley. Potter har tydligen fått syn på pengar på marken, sa Malfoy.
Rons tålamod brast. Innan Malfoy han fattade vad som hände kastade sig Ron över honom och brottade omkull honom på marken. Neville tvekade men klättrade sen över ryggstödet på sin sits för att hjälpa honom.
Heja Harry! Heja Harry!
Skrek Hermione och hoppade upp på sitsen för att se när Harry susade rakt mot Snape. Hon la inte ens märke till att Malfoy och Ron rullade runt under hennes sits eller smällan av tjuten som kom från en virvel av knytnävar som var Neville, Crabbe och Goyle. Uppe i luften vände sig Snape om på sin kvast precis i tid för att se någonting mörkrött skjuta förbi och missa honom med bara några centimeter. I nästa sekund hade Harry retat upp kvasten ur dykningen med armen lyft i triumf och med handen sluten i ett fast grepp om Kvicken.
Läktarna exploderade. Det måste vara rekord. Ingen kunde minnas att Kvicken någonsin hade fångat så snabbt.
Ron! Ron, var är du? Spelet är över! Han har vunnit! Vi har vunnit! Gryffindor leder!
Skrek Hermione gällt medan hon dansade upp och ner på sitsen och kramade Parvater Tärtil i raden framför. Harry hoppade av sin kvast några decimeter från marken. Han kunde inte tro det. Han hade gjort det. Spelet var över. Det hade varit i knappt 5 minuter. Då Gryffindorarna kom utströmmande på planen såg han Snape landa i närheten. Vit i ansiktet och med hopknipna läppar. Sen kände Harry en hand på sin axel och tittade upp i Dumbledores leende ansikte. Bra gjort, sa Dumbledore tyst, så att bara Harry kunde höra det. Roligt att se att du inte har gått och ruvat över den där spegeln. Att du har hållit dig sysselsatt. Alldeles utmärkt. Snape, han spottade bittert på marken. En stund senare lämnade Harry ensam omklädningsrummet för att ta med sig sin Nimbus 2000 tillbaka till kvastboden. Han kunde inte minnas att han någonsin hade varit lyckligare. Han hade verkligen gjort någonting att vara stolt över nu. Ingen kunde längre säga att han bara var ett berömt namn. Kvällsluften hade aldrig doftat så ljuvligt. Han gick över det fuktiga gräset och återupplevde den sista timmen i tankarna som var ett enda lyckligt virvar. Gryffindorare som sprang fram och lyfte upp honom på sina axlar. Ron och Hermione som skuttade upp och ner på avstånd. Ron som hurrade med blodet rinnande ur sin näsa. Harry hade kommit fram till boden. Han lutade sig mot trädörren och tittade upp mot Hogwarts med fönstren som glödde röda i solnedgången. Gryffindor i ledningen. Han hade gjort det. Han hade visat Snape. Och på tal om Snape. En figur med övertäckt huvud kom hastigt nedför slottstrappan. Den ville tydligen inte bli sedd och vandrade så snabbt som möjligt mot den förbjudna skogen. Tankarna på segern försvann när Harry betraktade den. Han kände igen den lömskt smygande gången. Snape, som smitt in i skogen medan alla andra satt och åt middag. Vad var det som för sig gick? Harry hoppade upp på sin Nimbus 2000 igen och susade iväg. Då han tyst gled fram över slottet såg han hur Snape springande tog sig in i skogen. Harry följde efter. Träden var så tjocka att han inte kunde se vart Snape hade tagit vägen. Han flög i cirklar, lägre och lägre, och strök förbi de översta trädgrenarna tills han hörde röster. Han gled mot dem och landade ljudlöst i ett jättehögt bokträd. Han klättrade försiktigt ut på en av grenarna med ett fast grepp om kvasten och försökte se genom löven. I en skuggig glänta nedanför stod Snape. Men han var inte ensam. Quirrell var också där. Harry kunde inte urskilja hans ansiktsuttryck, men han stammade värre än någonsin. Harry ansträngde sig för att höra vad de sa.
Vi vet inte varför vi ville att vi skulle mötas här just av alla platser, Severus.
Ja, jag tyckte vi skulle hålla det här för oss själva, sa Snape med iskall röst. Eleverna bör ju trots allt inte känna till det vise sten. Harry lutade sig fram. Quirrell mumlade någonting. Snape avbröt honom. Har du kommit på hur man ska ta sig förbi Hagrids hemska odjuren?
Men, Severus, jag...
Ja, du vill inte ha mig till fiende, Quirrell, sa Snape och tog ett steg mot honom.
Jag vet inte, vad var du...
Du vet utmärkt väl vad jag menar. En uggla hoade ljudligt och Harry var nära att ramla ner ur trädet. Han återvann balansen just i tid för att höra Snape säga:
lite av dina hokus-pokus-konster. Jag väntar.
Men jag kan inte.
Norroso, avbröt Snape honom. Vi ska snart ha ett nytt litet samtal. När du har haft tid att tänka över saker och ting. Och bestämt vem du ska vara lojal mot. Han drog upp manteln över huvudet och stegade ut ur gläntan. Det var nästan mörk nu. Men Harry kunde se Quirrell stå där alldeles stilla. Som om han var förstenad.
Harry! Var har du varit?
Skrek Hermione.
Vi vann! Du vann! Vi vann!
Tjöt Ron och dunkade Harry ryggen.
Och jag gav Malfoy en blåtira. Och Neville försökte klara av Crabbe och Goy på egen hand. Han är fortfarande alldeles borta. Men Madame Pomfrey säger att han hämtar sig snart igen. Tala om att visa Slytherinarna! Wow! Harry, alla väntar på dig i sällskapsrummet. Vi har en fest där. Fred och George stal några tårtor och sånt där från köket.
Strunta i det nu. Strunta i det nu, sa Harry handlöst. Kommer. Så letar vi reda på tomt rum. Vänta bara tills ni får höra det här.
Han försäkrade sig om att Peeves inte var i rummet innan han stängde dörren bakom dem. Och sen berättade han för dem vad han hade sett och hört.
Så, vi hade rätt. Det är det vise sten. Och Snape försöker tvinga Quirrell att hjälpa honom få tag i den. Han frågade om han visste hur man skulle ta sig förbi Fluffy. Och han sa någonting om Quirrells hokus pokus. Jag tror att det finns andra saker som vakar över stenen förutom Fluffy. Kanske massor med förtrollningar. Och Quirrell har nog läst någon besvärjelse mot svartkonster som Snape behöver bryta.
Du menar alltså att stenen bara är säker så länge som Quirrell gör motstånd mot Snape?
Sa Hermione förfärat. På tisdag nästa vecka är det nog borta, sa Ron. Norbert, den norske ryggdraken. Quirrell måste emellertid ha varit modigare än de hade trott. Under veckorna som följde verkade han bli blekare och tunnare, men det såg inte ut som om han hade brutit samman än. Varje gång de gick förbi korridoren på tredje våningen så pressade Harry, Ron och Hermione örat mot dörren för att kontrollera att Fluffy fortfarande morrade innanför den. Snape han jagade omkring på sitt vanliga, dåliga humör, vilket säkert betydde att stenen fortfarande var i tryggt förvar. Så snart Harry gick förbi Quirrell numera gav han honom en sorts uppmuntrande leende. Och Ron han hade börjat läxa upp folk för att de skrattade åt Quirrells stamning. Hermione däremot, hon hade annat i tankarna än det vise sten. Hon hade börjat rita upp repetitionsscheman och kodade alla sina anteckningar i olika färger. Harry och Ron skulle inte haft något emot det, men hon tjatade hela tiden på dem att de skulle göra samma sak.
Hermione, det dröjer evigheter till examensproven.
10 veckor,
snäste Hermione. Det är inga evigheter, det är som en sekund. För Nicholas Flamel.
Ja, men vi är inte 600 år gamla, påminner henne om.
Förresten, vad repeterar du för? Du kan ju alltsammans redan.
Vad jag repeterar för? Är ni tokiga?
Inser ni inte att vi måste klara de här proven för att komma upp i andra årskursen? De är väldigt viktiga. Jag borde ha börjat läsa för en månad sedan. Jag vet inte vad som flugit i mig.
Tyvärr tycktes lärarna tänka i samma banor som Hermione. De lassade på dem så mycket läxor att påsklovet inte var till närmelsevis lika roligt som jullovet. Det var svårt att koppla av när man hade Hermione bredvid sig som rabblade upp de 12 användningssätten av drakblod eller övade rörelser med trollspöt. Suckande och gäspande tillbringade Harry och Ron det mesta av sin lediga tid i biblioteket tillsammans med henne och försökte gå igenom allt extraarbete.
Åh, jag kommer aldrig att kunna minnas allt det här,
utbrast Ron en eftermiddag och kastade från sig gåspennan medan han längtansfullt såg ut genom biblioteksfönstret. Det var den första riktigt vackra dagen de haft på flera månader. Himlen hade en klar forget-me-gay-blå färg och det fanns en känsla i luften av att sommaren var på väg. Harry som höll på att slå upp Dittany i 100 magiska örter och svampar tittade inte upp förrän han hörde Ron säga:
Hagrid, vad gör du i biblioteket?
Hagrid kom lunkande inom synhåll. Han höll någonting gömt bakom ryggen och såg inte alls ut att höra hemma där i sin mollskinsrock.
Se mig bara omkring lite grann,
sa han i en lömsk ton som genast fångade deras intresse.
Och vad har ni tre för er då?
Han såg plötsligt misstänksam ut.
Ni håller väl inte på och letar efter Nicholas Flamel fortfarande, va?
Nej, vi kom på vem man är för evigheter sen, sa Ron i överlägsen ton. Och vi vet vad den där hunden vaktar över. Det är det vises...
Hagrid tittade sig hastigt omkring för att se om någon lyssnade.
Gå inte omkring och skrik ut det. Är du inte riktigt klok?
Det är faktiskt några saker vi skulle vilja fråga dig om, sa Harry. Om vad som skyddar stenen förutom Fluffy.
Sa Hagrid igen.
Vet ni vad? Kom och hälsa på mig lite senare. Fast jag lovar att inte tala om något för er, ska ni veta. Men håll inte på att babbla om det här inne. Det är inte meningen att elever ska veta om det. De kommer att tro att jag har talat om det för er.
Ja, men då ses vi senare, sa Harry.
Hagrid lunkade iväg.
Vad var han gömde bakom ryggen?
Sa Hermione.
Tror ni det hade något med stenen att göra?
Jag ska gå och titta efter vilken avdelning han var i, sa Ron, som hade fått nog av att jobba. Han kom tillbaka ett ögonblick senare med en trave böcker i famnen och satte ner dem på bordet med en duns.
Drakar, viskade han. Hagrid höll på att slå upp saker om drakar. Titta på det här. Draksorter i Storbritannien och på Irland. Från ägg till inferno. Handbok för drakskötare.
Hagrid har alltid velat ha en drake. Det berättade han för mig första gången jag träffade honom, sa Harry.
Men det strider mot våra lagar, sa Ron. Drakuppfödning förbjöds i lag genom trollkarlsavtalet 1709. Det vet ju varenda kotte. Det är svårt att hindra mugglarna från att lägga märke till oss om vi har drakar i trädgården bakom huset. Och man kan i varje fall inte tämja dem, för det är farligt. Vi skulle se brännsåren som Charlie fick av vilda drakar i Rumänien.
Men det finns väl inga vilda drakar i England, sa Harry.
Det är klart att det gör, sa hon. Vanliga walesiska gröna och de svarta från hybriderna. Trolldomsministeriet sliter hårt med att hålla dem hemliga, ska ni veta. Vi av vårt släkte måste hela tiden förhäxa mugglare som upptäckt dem för att få dem att glömma det. Så, vad i all världen har Hagrid för sig, sa Hermione.
När de knackade på dörren till skovaktarstugan en timme senare så blev de förvånade över att se alla gardinerna fördragna. Hagrid ropade, vem är det? Innan han släppte in dem och stängde sedan dörren fort bakom dem. Det var kvävande hett där inne. Trots att det var en så varm dag sprakade en flammande brasa i den öppna spisen. Hagrid kokade te åt dem och bjöd dem på vässlesmörgåsar som de tackade nej till.
Ja, det var visst något ni ville fråga mig om.
Ja, sa Harry. Det var ingen mening att gå som katten runt het gröt. Vi undrade om du kunde tala om för oss vad som skyddar det vise sten förutom Fluffy. Hagrid såg bistert på honom.
Det är klart att jag inte kan, sa han. För det första vet jag det inte själv. Och för det andra vet ni redan alldeles för mycket, så jag skulle inte tala om det även om jag kunde. Det finns goda skäl till att den där stenen är här. Den vart nära på stulen från Gringotts. Ja, då har ni väl redan listat ut. Det var en massa annat. Fattar inte att ni till och med känner till Fluffy.
Ja, så Hagrid. Du kanske inte vill tala om det för oss, men... Oh, du vet säkert. Du vet allt som försiggår här omkring, sa Hermione med varm, insmickrande röst.
Det ryckte i Hagrids skägg och de kunde se att han log. Vi undrade egentligen bara vem som hade ordnat med skyddet av stenen, fortsatte Hermione. Vi undrade vem Dumbledore hade litat tillräckligt mycket på för att ta till hjälp, förutom dig. Hagrids bröst svällde vid de sista orden. Harry och Ron log strålande mot Hermione.
Nåja, jag tror väl inte det kan skada att tala om det för er. Han får se nu. Han lånade Fluffy av mig. Sen gjorde några av lärarna olika förtrollningar. Professor Sprout, Professor Flitwick, Professor McGonagall. Och han pickade av dem på sina fingrar. Professor Quirrell. Ja, Dumbledore själv gjorde förstås någonting. Vänta lite. Nej, jag glömde någon. Jag visste jag. Professor Snape.
Snape?
Jajamensan. Du håller väl inte på och tjatar om det där fortfarande, va? Snape! Han hjälpte ju till att skydda stenen. Han är inte på väg att stjäla den.
Harry visste att Ron och Hermione tänkte samma sak som han. Om Snape hade varit med om att skydda stenen så måste det ha varit lätt att få reda på vilket skydd de andra lärarna hade försett den med. Han kände säkert till allting. Utom, verkade det som, Quirrells förtrollning och hur man skulle ta sig förbi Fluffy. Hagrid, du är väl den enda som vet hur man ska ta sig förbi Fluffy, sa Harry ängsligt. Och du skulle inte tala om det för någon, eller hur? Inte ens för någon av lärarna.
Det finns inte en katt utom jag och Dumbledore som vet det,
sa Hagrid stolt. Ja, det är ju alltid någonting, mumlade Harry till de andra. Hagrid, kan vi inte öppna ett fönster? Jag håller på att steka så värme.
Nej, jag är ledsen Harry, men det går inte, sa Hagrid.
Harry såg hur han kastade en blick på brasan. Harry tittade också på den.
Hagrid, vad är det där?
Men han visste redan vad det var. Mitt inne i brasan, under kitten, låg ett jättestort svart ägg.
Sa Hagrid då. Fingrade nervös på skägget.
Vad fick du tag i det där, Hagrid, sa Ron, och hukade sig över elden för att få sig närmare titt på ägget.
Det måste ha kostat dig en förmögenhet.
Nej, jag vann det, sa Hagrid. Igår kväll. Jag var nere i byn och tog med ett par glas och hamnade i ett kortspel med en främling. Jag tror han var riktigt glad att bli av med det, om jag ska vara ärlig.
Ja, men vad ska du göra med det när ägget har kläckts, sa Hermione.
Jo, jag har läst en del om dem, sa Hagrid och drog fram en bok under kudden. Jag fick den här från biblioteket. Nyttan och nöjet av drakuppfödning. Ja, den är lite gammalmodig förstås, men allting står här. Man ska ha ägget i elden, för deras mammor brukar andas på dem, förstår ni. Och när ägget kläcks så matar man ungen med en hink konjak blandat med kycklingblod en gång i halvtimmen. Och titta här. Här står de hur man känner igen olika ägg. Det som jag har här är en norsk ryggdrake. De är sällsynta de.
Han såg mycket belåten ut med sig själv. Men Hermione däremot såg inte det minsta belåten ut med honom.
Hagrid, du bor ju i ett trähus, sa hon.
Men Hagrid hörde inte på. Han gnolade muntert medan han rörde om i brasan.